Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor.
Vi har haft alldeles för mycket invandring till Sverige och för dålig integration.
När jag kommer till Libanon så är jag blatte för att jag är svensk. När jag kommer till Sverige så är jag blatte för att jag är libanes. Så vad är jag? Var tillhör jag? Jag har slitit som ett djur.
Vet du väl själv bäst hur du är, vad du känner dig som?
Some 31,000 or so migrants have arrived here in Italy on the sea route in the last couple of months of this year. Now compare that to 2021 and 2022, it's 4 times the number.
Ja, oavsett var man står politiskt när det gäller migrationen så kan nog de flesta enas om en sak. Den stora invandringen de senaste decennierna har i grunden omformat Sverige, vilka vi är och var vi kommer ifrån. Så hur ser den svenska befolkningen ut idag? Hur stor andel av befolkningen kommer om några år att utgöras av gruppen som brukar kallas andra generationens invandrare? Och kommer paradigmskiftet inom migrationspolitiken som regeringen Kristersson utlovar självklart leda till lägre invandring? Du lyssnar på Kvartalsdjupet om Sveriges befolkning idag och imorgon. Jag heter Magnus Thorén. 1960 så var omkring 4% av befolkningen född utomlands och av dem så kom en majoritet från våra nordiska grannländer. Idag omkring var 50 invånare, 20% så där född någon annanstans och Syrien är det vanligaste födelselandet. Kan det bli så att majoriteten av befolkningen i framtiden faktiskt kommer att vara född utomlands eller ha minst en utrikesfödd förälder? I den här frågan och andra så går vi på djupet idag tillsammans med
Martin Kolk, forskare och docent i demografi vid Stockholms universitet. Martin är också knuten till Institutet för framtidsstudier där han bland annat utvecklar teoretiska modeller för långsiktig befolkningstillväxt. Karin Lundström, utredare och demograf på Statistiska centralbyrån SCB med fokus på frågor kopplade till migration och integration. Arvid Seng-Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket. Jobbet handlar bland annat om att ta fram prognoser över hur många som väntas ta sig till Sverige för att söka asyl.
Martin Kolk, demografi, om vi börjar där. Vad är det som fascinerar med det?
Jag tycker ju själv det är en spännande samhällsvetenskap. Till skillnad från många andra samhällsvetenskaper så mäter man ju ofta väldigt tydliga och handfasta saker. Så det är personer som dör, personer som föds, människor som flyttar. Så det är exakt och tydligt det man kan mäta på ett sätt som inte alltid är lika tydligt i andra samhällsvetenskaper.
Ja, det är ganska digitalt, alltså antingen föds man eller inte.
Ja, så att säga. Precis. Och då går det ju att använda matematiska modeller och statistiska modeller och så på enklare sätt. Fast som vi kanske kommer in på senare, så det finns ju inslag då i demografi som etnicitet och utländsk bakgrund och så, där ju det inte stämmer.
Mm. Om vi börjar lite brett, hur skulle du beskriva Sverige rent demografiskt idag om du mötte en forskarkollega på en konferens utomlands? Han frågade, Sverige idag, hur ser det ut?
Ja, Sverige har ju haft ett relativt högt barnafödande för ett höginkomstland. Så det är en faktor som sticker ut. Så i andra europeiska länder och Östeuropa har man ju ofta oroat sig över ett ganska lågt barnafödande och därmed en åldrande befolkning. Och kanske även en sjunkande befolkningsnivå då, så att befolkningstillväxten faktiskt är negativ. Men det har vi då inte sett i Sverige. Så i Sverige har vi också en åldrande befolkning. Det har egentligen alla länder i världen eftersom vi lever längre och längre år efter år. Men i Sverige har barnafödandet varit så högt att det faktum att barnafödandet i sig självt har inte påverkat åldersstrukturen så mycket.
Så det är inga värre varningsklockor i andra länder kring de där basfaktorerna?
Ja, precis. Så demografer i andra länder är då ofta mer fokuserade på barnafödande då, och ett lågt barnafödande som ett demografiskt problem.
Mm. Man brukar ju tala om den här ålderspyramiden, att den är viktig. Det ska vara helst ganska få där uppe i de allra högsta åldrarna som ska försörjas och så, och kosta med sjukvård. Och det ska vara många där nere, barn och sådana som kommer i förvärvsarbetande ålder. Och så. Hur ser våran befolkningspyramid ut?
Så idealt då vill man ju då kanske ha en befolkningspyramid som ser ganska fyrkantig ut då, där olika födelseårskullar är ungefär lika stora. Och det kan man ju säga att Sverige på det stora hela har. Vi har haft ett barnafödande som svängt ganska mycket, som gjort att ålderspyramiden är lite svängig här och var. Men på det stora hela är det ändå ganska fyrkantig. Och eftersom då barnafödandet har varit relativt högt, så i länder med lågt barnafödande har man istället då fått närmast en omvänd pyramid, där man idag kan hitta fler personer i 50- och 60-årsåldern än man hittar i 10-åringar till exempel.
Jag nämnde 1960-talet i påannonseringen. 4% då ungefär som var födda utomlands. Majoriteten av dem kom från länder som Finland och Norge. Idag är var 50 invånare ungefär född utomlands. Finns det några andra exempel i omvärlden att jämföra med när det gäller den här förändringen?
Så det finns ju många väldigt små länder har en väldigt stor andel utländsk född befolkning, som till exempel Luxemburg och liknande, eftersom de har mycket inflytande från omvärlden. Av större europeiska länder så börjar nu Sverige ha bland de större andelen utlandsfödd befolkning. Men de länderna som har en väldigt hög andel utlandsfödd befolkning är många av de forna då, nybyggarstater beskrivs som då, som så de som var en del av det brittiska imperiet, som Kanada och Nya Zeeland och Australien. De har haft en politik som verkligen uppmuntrat invandring, men som varit ganska selektiv, och de kan ha andelar över 30%.
Ibland nämns USA kring förra sekelskiftet som ett exempel, men de kommer inte upp på Sveriges nivå när det gäller alltså andelen nyinflyttade.
Nej, det stämmer. Så det som var kännetecknade USA var ju att de hade en ganska hög invandring under väldigt lång tid, liksom under nästan 200 år. Men vid varje enskilt år var inte invandringen så oerhört hög. En anledning till det är ju att i ett samhälle som USA för 120 år sedan, så man ser samma sak i Sverige idag. Så att även invandrare som kommer till ett land, de är ofta i 20-30 åldern, och sen börjar de få barn. Och deras barn är ju födda då i USA i det fallet. De hade ju också en ung befolkningsstruktur, så de hade helt enkelt en stor andel andra generationens invandrare.
Ja, just det. Martin Kolk, så långt. Som vanligt en representant för kvartalsmånga lyssnare och läsare har vi med oss. Och idag heter han Daniel Armer. Välkommen.
Tack så mycket.
Vem är du?
Ja, jag är en trebarnsfar. Jag är väl det som vi pratade här innan, en 30-årsåldern, 30+, har tre små barn hemma och huserar lite utanför Stockholm på Ekerö.
Du hörde av dig och ville vara med när vi skulle prata om det här ämnet. Varför det?
Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Det är mycket funderingar, och även i min bekantskapskrets. Och ja, men just när man får barn så börjar man ju fundera lite grann på var vill man bo. var liksom, på något sätt utsätter man sina barn för eller inte. Innan bodde vi närmare stan, sen när barnen började bli äldre började vi fundera i termer av att ja, men rör vi oss kring, vad ska man säga, väldigt generaliserat, men spårbunden trafik och sånt där, så kunde det vara lite mer stök allmänt sådär. Så vi bestämde oss faktiskt för att flytta lite längre ut till ett ställe där vi kände att här har man ingenting att göra om man inte bor här på något sätt. Det ligger liksom lite off då. Och mycket av de här funderingarna kring migration, men även kopplat in till det här, det behöver nödvändigtvis inte vara ett likhetstecken såklart. Men med det här med mycket av det ser gängkriminalitet och sånt där. Vad jag förstår har det ju funnits en viss koppling till, vad ska man säga då, andra generationens invandrare, man ska säga, alltså barn med föräldrar som är födda utomlands, men som är födda i Sverige. Och som kanske, jag vet inte, men kan vara överrepresenterade då i den här gruppen. Och då har jag funderingar, vad händer då med de som kommer hit idag? Hur kommer de växa upp? Vilket samhälle, vilket Sverige kommer de kunna komma in i? Går att komma in i? Och vad kan det här få för konsekvenser framgent? Ja, det var ett sådana frågor jag hade.
Så det är frågor kring segregation, integration, utanförskap och kriminalitet egentligen?
Ja, det hänger ju lite ihop, precis. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara så. Men vad jag förstår så finns det en överrepresentation bland gängkriminella miljöer till exempel. Och jag har funderat mycket och vi har pratat mycket med vänner kring det. Liksom, vi ser ju segregationen i Sverige. Om jag jämför med mig själv, när jag växte upp på 90-talet så upplever jag det väldigt mycket mer segregerat. Både mellan liksom hur man bor och vad man rör sig och sådär. Och generellt sett tycker inte jag om det. Jag har varit i USA här nyligen och det är ju ett väldigt segregerat land på många sätt. Och jag upplever att kanske Sverige kommer att röra sig i en sån här riktning. Och jag vet inte om det är så eller inte. Men ja, segregation och även då delvis kriminalitet är ju sånt som jag funderar mycket på.
Mm. Du ska få komma in och ställa frågor och du får vara med och lyssna. Och just det här som man kallar för andra generationens invandrare, det ska vi prata lite grann om den gruppen senare den här timmen också.
Mm.
Karin Lundström på SCB, välkommen.
Tack.
Ditt jobb, vad handlar det om på Statistiska centralbyrån?
Ja, men jag jobbar med analyser och befolkningsframskrivningar. Och då analyser inom framförallt demografiska faktorer som migration. Men även integrationsfrågor.
Mm. Invandringen till Sverige idag, om man skulle säga bryta ner den, hur ser den ut?
Ja, men tittar vi på 2022 till exempel, senaste året, så kom det totalt drygt 100 000 invandrare till Sverige. Och 10% av dem är personer födda i Sverige som har befunnit sig utomlands något eller några år och kommit tillbaka till Sverige. Ungefär 30% är födda i Norden eller i ett EU-land. Och övriga är då födda utanför Norden eller EU. Och den största gruppen av dem då så är kopplat till arbete och anhöriga till arbetstagare.
Mm, arbetskraftsinvandring helt enkelt. Och där är det mycket indier idag?
Ja, det stämmer. Och det är ju nu de senaste 4-5 åren i alla fall så har ju Indien varit det största vanligaste födelselandet bland utrikesfödda invandrare.
Så att det är fler, ett tag var det ju väldigt många som kom från Syrien. Men idag sedan några år, då är det Indien som gäller. Och det är arbetskraftsinvandring.
Ja, men precis. Det är framförallt arbetskraftsinvandring.
Mm. Asylinvandringen då? Anhöriginvandringen till de som har fått uppehållstillstånd här, sökt asyl eller kommit på liknande skäl?
Ja, men ju senaste 2-3 åren så har det varit ungefär 10 000 som har kommit som antingen då fått asyl eller är anhöriga till tidigare asylsökande.
Om man ska titta historiskt, är invandringen, det kanske är svårt att säga, men är den hög eller låg?
Ja, men det beror ju på vad man jämför med. Liksom. 2022 är väldigt nära snittet för 2000-talet. Men det är ju en betydligt lägre nivå än då kring mitten av 10-talet. Där 2016 hade vi drygt 160 000 invandrare. Och då var ju Syrien en väldigt stor grupp då.
Men tittar vi tillbaks längre i tiden?
Ja, men går vi längre tillbaks. Före ja, men runt 2006 så var det ju kanske runt 60 000. Går vi tillbaka ytterligare tidigare så var det ännu lägre då. Så att ur ett längre perspektiv är det ju en högre invandring nu.
Mm. Om man tittar framåt, ni har gjort framskrivningar på SCB till 2030, hur åren där kommer att se ut. Och då räknar ni med att ungefär så kommer invandringen till Sverige att ligga på den här nivån, lite under 100 000 om året.
Ja, ja men det stämmer. Och ja, men våra befolkningsframskrivningar sträcker sig ju längre fram än så. Så att även på längre sikt räknar vi med ungefär 100 000 om året.
Och är det främst arbetskraftsinvandring då, eller?
Ja, men de största grupperna är ju då födda i Norden och EU och arbetskraftsinvandring.
2030, då räknar ni med att en av tre vuxna i arbetsför ålder i Sverige, 25-66 år, är född utomlands.
Japp, det stämmer.
Det låter ganska mycket.
Ja, men det är ju, jag menar just, även idag så är ju, ja men i åldrarna runt 40 så är det ungefär den andelen utrikesfödda. Men i högre åldrar så är andelen lägre då.
Och det har att göra med också att i de högre åldrarna där fler dör av då så att säga, där är det väldigt många som är födda och så att säga svenskfödda föräldrar och sådär, så att det där ändras över tiden.
Ja men precis, i och med att det liksom invandringen har ökat under en lång tid och många som invandrar i 20- och 30-årsåldern så fylls det ju på i de åldrarna och på lite sikt så kommer ju de åldras precis som folk i allmänhet gör förstås, men att då kommer det ju bli fler även i högre åldrar.
Asylinvandring, anhöriginvandring, hur ser ni på det de kommande åren fram till 2030?
Det är väl, ja men just asylinvandringen har ju sjunkit väldigt mycket och där räknar man väl med en, ja men ungefär i nivå med hur det ser ut nu eller något lägre. Så att i runda slängar 10 000 om året eller en lägre nivå. I våra framskrivningar så gör vi inte antaganden exakt för de grupperna utan vi tittar på olika födelselandsgrupper. Men någonstans där.
Mm. Den svenska politiken har ju under en tid och framförallt med den här nuvarande regeringen, de har ju pratat om ett paradigmskifte, nu ska det skruvas åt här på många parametrar för att få ner migrationen, invandringen till Sverige. Hur väger ni in det där i prognoserna?
Ja, men våra prognoser bygger på den lagstiftning som gäller. Vi kan inte göra antaganden om politiska beslut utan det utifrån det som gäller nu. Så att men det vi har tagit hänsyn till i vår senaste framskrivning är ju till exempel att man har dragit ner på antalet kvotflyktingar som ska tas till Sverige. Men inte det som ligger som förslag eller under pågående utredningar.
Just det, utan det vägs in i de här modellerna när det är så att säga klappat och klart att så kommer det att bli. Och,
precis.
Ja. Återvandring annars är någonting som den här regeringen också pratar om. Den vill ju de ha upp ganska mycket, att många ska frivilligt söka sig hem eller till sina forna hemländer och så. Tittar ni någonting på det?
Ja, men vi gör ju antaganden om utvandring också förstås. Nu senaste åren har det varit ungefär 50 000 som utvandrat från Sverige. Och vi räknar med att det antalet kommer att öka i framtiden. Beroende på att ja, men arbetskraftsinvandringen har ökat. Det ger en ja, men de är mer rörliga än till exempel då flyktinginvandrare. Och en ökande andel med utländsk bakgrund i Sverige ger också en ökad utvandring. Vi har sett att ja, men personer som har en eller två föräldrar födda utomlands utvandrar i större utsträckning än de är föräldrar födda i Sverige.
Mm. Hur svårt är det att göra de här prognoserna då? Jag gissar att till exempel flyktingkrisen 2015, den var svår att se några år i förväg och sådär.
Ja,
hur tillförlitliga är de?
Det är ju, ja, men generellt sett så är ju migrationen det som är svårast att göra antaganden om för att det kan ändras väldigt snabbt. Nu här, för några år sedan då, när pandemin kom så påverkades ju dödligheten, men där är det ju, även om det var betydligt fler antal döda än vi räknade med, så blev ju det skillnaden inte lika stor som när, men till exempel då flyktingkrisen.
Ja, just det. Arvid Säng Norin, välkommen du också.
Tack, tack.
Du jobbar ju på Migrationsverket. Ska du berätta först lite grann, vad handlar ditt arbete om där?
Ja, jag jobbar som omvärldsanalytiker på Migrationsverket och jag jobbar för allt, precis som föregående talare, med prognoser. Jag gör bedömningar tillsammans med mina kollegor om hur många kommer till Sverige, när kommer de, från vilka länder kommer de. Jag tittar framförallt på asylinvandring, men jag har kollegor också som tittar mer på arbetskraft, studenter, anhörig invandring så att säga. Men mitt specialområde är just de som söker skydd, och det inkluderar också även de som kommer under massflyktsdirektivet från Ukraina. Då.
Och om vi tittar på asylinvandringen då, hur ser det ut just nu om man säger så?
Så vi har ju en prognos för innevarande år på 16 000 som kommer hit och söker asyl. Så får inte alla de här stanna. Det är väl mellan 60-70% som kommer få avslag. Sen kan de överklaga och så vidare. Men det är svårt med återvändande arbetet överhuvudtaget. Men vi räknar med att det kommer ligga någonstans där det ligger ungefär nu. Men sen har vi ju samma problematik som SCB. Vi kan inte räkna in effekter av ny lagstiftning förrän den finns på plats, eller åtminstone förrän det finns en proposition. Och det gör att vi har liksom inte, förutom just kvotflyktingar då, så har vi inte kunnat ta hänsyn till effekterna av Tidöavtalet. Och det gör ju att man skulle, det är väl inte osannolikt att vi får sänka våra prognoser framöver helt enkelt.
Ja, just det, när det börjar bli lagstiftning och effektueras helt enkelt, de här förslagen och ambitionerna där i avtalet.
Absolut.
Vilka länder kommer de ifrån som söker sig hit nu, asylsökande?
Alltså när man pratar om 16 000 asylsökande i år, så ska vi komma ihåg att många av de här, de befinner sig redan i Sverige. Vi har ungefär 27-28% av de som söker i år. Det är personer som söker igen. De har fått avslag för 4 år sedan, sen har preskriptionstiden gått ut och nu söker de en gång till. Utöver det så har vi lite nyfödda barn till asylsökande som också blir asylsökande. Och vi har också personer som är spårbytare. De har haft uppehållstillstånd som arbetstagare eller någonting annat. Och så söker de asyl. Så en ganska stor andel av de som söker, de finns redan här. Men av de som kommer, liksom, de finns inte i Migrationsverkets system. De kommer som nya. Då är det ganska mycket Uzbekistan just nu. Man skulle kunna säga att de som vi definierar som nysökande, så är det faktiskt Uzbekistan som är största ursprungslandet för asylsökande i Sverige just nu. Men vi har också en hel del från Latinamerika till exempel, men också fortfarande Syrien. Sen ska vi absolut inte, vi pratar ju asyl, men vi ska absolut inte glömma bort Ukraina. Vi har ju en prognos på 15 000 för innevarande år och 10 000 för nästkommande år. Och där kommer det upp ganska stora frågor. Alltså, när kommer massflyktsdirektivet att upphöra? Vad händer då? Kommer man hitta någon annan politisk lösning, eller kommer man förvänta sig att de här människorna ska resa hem självmant? Det är sånt vi inte vet, men som politiken måste ta ställning till förr eller senare.
Ja, just det. När du sitter och omvärldsbevakar, situationen i södra Europa, där har det kommit en del larm från de länderna, att det är ett väldigt högt tryck. Det är många som söker sig över Medelhavet till exempel, och det är ett hårt tryck. Hur kan det där visa sig i Sverige på sikt? Är det någonting ni tittar på?
Just nu så påverkar det oss väldigt lite. Alltså det är ju framförallt ett stort antal ankomster till Italien. Men det är nationaliteter som normalt sett inte kommer till oss, och som inte kommer till oss just nu heller. Vi har folk från Elfenbenskusten, Guinea, Egypten, Pakistan. Jag tror det är topp 4 nationaliteterna som anländer till Italien. Och de söker inte asyl i Sverige. Eller det är klart vi får ett antal asylsökande därifrån, men det är väldigt, vi får en väldigt låg andel.
Och varför det? Förlåt, vet man varför det är så då, att de inte söker sig hit?
Men det handlar ju om, alltså det är svårt att säga exakt varför, men det finns ju vissa länder som man traditionellt söker sig till i Europa. Det har sig ofta att göra med koloniala kopplingar då, språkkopplingar, och där det finns en stor diaspora. Och det har inte Sverige egentligen från de här länderna.
Så att det inte finns kanske så många från Elfenbenskusten här redan, det är ett skäl?
Diasporan är viktig, men sen handlar det också om liksom beviljandeandelar, alltså hur många får avslag och hur många får stanna. Har man ett kontaktnät? Kan man skaffa sig jobb någonstans? Har man någon kusin i något land så kanske man åker dit. Så diasporan spelar roll, men också vart man har sitt nätverk och om man känner någon kulturell samhörighet, skulle jag säga, med något särskilt europeiskt land.
Turkiet och Libanon och de här länderna där det finns väldigt många flyktingar också och som kan påverka, inte minst genom president Erdogans politik ibland kanske, hur många som kommer. Det finns ju ett avtal mellan Turkiet och EU till exempel. Hur mycket håller du koll på vad som sker i de länderna?
Ganska mycket. Alltså, vi har ju landanalyskollegor som tittar på liksom valet i Turkiet nu mycket närmare än vad jag gör. Men det är väldigt viktigt, och vi ser ju liksom nu då Assad tar sig in i värmen i Syrien. Det kommer förmodligen aktualisera frågan om återvändande av syriska flykter, inte bara från Turkiet utan även Libanon, Jordanien och ett antal andra länder där man liksom vill hitta lösningar helt enkelt.
Ja, så att det kan vara så att de bestämmer sig för att försöka ta sig till Europa och kanske Sverige.
Det återstår att se. De flesta av de här har ju inte resurserna för det. Men det kan nog finnas enstaka som gör det också.
Daniel Armer, som är med oss, lyssnarombudsmannen. Några frågor så här långt till någon av experterna.
Jag hade lite där i början, jag tror det var Martin, när du pratade lite grann om barnafödande och sådär. Jag hade en liten fundering där du sa att Sverige i generella termer då har ett högre barnafödande än andra då i Europa eller snarlika länder. Har man någon insyn i liksom hur den fördelningen ser ut, om man ska säga till exempel med föräldrar med bakgrund utanför Sverige? Kontra sådana som då har bott i Sverige sedan tidigare. Liksom. Till exempel om det finns någon skillnad där mellan barnafödande bland de som har bott här liksom längre då, kontra de som kommer hit. Och ser vi att det är egentligen det min fråga är kanske just kring barnafödande. Om det drivs på av att vi har fått nya människor till Sverige som kanske har en annan syn på barnafödande än vad de som redan är här då.
Ja, om man tittar på barnafödandet bland utlandsfödda så ligger det ungefär 10% högre än för svenskfödda. Så det är ju inte en så stor skillnad. Och det är ju för att de som kommer till Sverige kommer från väldigt många olika länder. Och i stora delar av världen är ju barnafödandet inte särskilt högt idag längre. I länder som Iran till exempel är barnafödandet ganska jämförbart med Sverige, och i Indien är det bara något högre, och i stora delar av Östasien är det lägre, och i de flesta europeiska länderna har vi ett lägre barnafödande än i Sverige. Så det finns ju grupper så ser man högre barnafödande då bland utlandsfödda än svenska, så mycket Afrika söder om Sahara. Men på det stora hela är det ganska stora skillnader. Och i andra generationen, intressant nog, så hittar man nästan lägre barnafödande bland nästan alla grupper andra generationens invandrare än bland första generationens invandrare. Vilket sannolikt är relaterade till lägre ekonomiska resurser i de grupperna, bland annat.
Just det. Okej, men som jag förstår rätt då, så på en aggregerad nivå, om man säger så, bland alla då som invandrar till Sverige är det ungefär 10% högre. Men sen finns det en ganska stor individuell skillnad beroende på vad man har för bakgrund innan man kommer till Sverige.
Ja, precis. Så det finns ju enskilda födelseländer som till exempel somalier där barnafödandet är väldigt högt. Men det är en väldigt liten del av alla utlandsfödda. Så på, när du tittar på hela gruppen utlandsfödda så blir påverkan ganska liten.
Just det.
Du lyssnar till Kvartal djupet, idag om demografi och den svenska befolkningen. Och vi ska strax tala mer om gruppen som kallas för andra generationens invandrare. Det här är ett begrepp som avser de som är födda i Sverige men har en eller två utrikesfödda föräldrar. Och det här är en grupp som är överrepresenterad i flera kategorier av brott och kriminalitet och en grupp som på många sätt kommer att avgöra hur det går för Sverige framåt. Det här menar i alla fall Tobias Hübinette som är docent i interkulturell pedagogik vid Karlstad universitet och sysslar mycket med frågor kring det som han kallar för ras och vithet. Och när jag träffade honom för någon vecka sedan så började jag med att be honom förklara vad just det där sistnämnda, ras och vithet, handlar om. Kritiska ras- och vithetsstudier sysslar ju du med. För någon som inte riktigt fattar vad det där är, hur skulle du förklara det?
Det är då ett forskningsfält som föddes och växte fram från och med slutet på 80-talet i den engelsktalande världen. Och som jag och några andra forskare i Sverige har försökt att introducera i Sverige och försvenska i den meningen att vi vill då titta på frågor som rör ras och vithet i en svensk kontext. Och då kan det både handla om det dåtida Sverige och det nutida Sverige.
Och när man pratar om ras då, för vissa ett kontroversiellt begrepp kan man säga, men vad menar man med det?
Jag och andra som håller på med det här forskningsfältet, då, kritiska ras- och vithetsstudier i en svensk kontext, använder rasbegreppet. Då gör vi det inte så som man gjorde det under större delen av 1900-talet och ännu mer under 1800-talet. Då man på den tiden menade att det fanns medfödda egenskaper och att det fanns olika raser och att de gick att hierarkisera sinsemellan. För oss handlar den här termen, eller det här ordet, enbart om att beskriva utseendemässiga, visuella egenskaper som visserligen går tillbaka på det gamla koloniala och klassiska rastänkandet, men som vi då använder oss av i brist på ett annat ord egentligen. Det är svårt att hitta ett annat ord än att just använda det här begreppet, och framförallt för att det används i omvärlden helt enkelt.
I det här avsnittet så pratar vi om befolkningssammansättning och demografi. Jag är ju själv född av två svenska föräldrar, svenskfödda föräldrar, och är född i Sverige. Så att jag vet ju vilken kolumn jag hamnar i, så att säga. Vilken kolumn i det här hamnar du i?
Ja, dels hamnar jag ju då i gruppen utrikesfödda. Och, så det är det första då, kategorin invandrare som vi ser dagligdags. Och det samlar jag i gruppen utländsk bakgrund som ju då innefattar utrikesfödda. Därtill samlar jag då i gruppen koreaner, och egentligen är det sydkoreaner då, för det finns också en kolumn för nordkoreaner. Det finns nordkoreaner i Sverige också, även om det är en liten grupp. Och
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sen hamnar jag också i ytterligare en grupp då, en kategori som är adopterade. Och det är de utlandsadopterade genom att jag har två svenskfödda föräldrar.
Det var många grupper.
Ja, det blir det, rent statistiskt. Men så blir det i mitt fall då.
Hur skulle du beskriva Sveriges utveckling på det här området om vi tar 1960-talet som någon form av referenspunkt till idag?
Om man pratar i termer av ras och vithet som jag då gör, så vill jag hävda att Sverige på den tiden var antagligen ett av de mest rasigt homogena länderna i västvärlden. På grund av att det kanske bara var några enstaka tiondelar som hade bakgrund utanför Europa som befann sig i Sverige vid den tiden. Varav en del, en betydande del faktiskt redan då, var adoptivbarn.
Så i grunden ett extremt homogent land. Jag tror 4% av befolkningen eller någonting var födda utomlands.
Precis, det var ett utpräglat homogent land. Och om man då tänker sig att de flesta av de utrikesfödda var från grannländerna och de är ganska lika oss, så var det absolut ett väldigt homogent land.
När du jämför med när du växte upp, är det någonting som du brukar slås av ibland? Hur snabbt det svenska samhället har förändrats just när det gäller hur folk ser ut?
Ja, jo, men jag har ju upplevt den här demografiska förändringen själv. Då jag kom till Sverige 1972 och då minns jag ingenting, för då var jag väldigt liten. Då, men jag växte upp under 70- och 80-talen i Motala, som är en liten industristad i Östergötland. Och där fanns det ju invandrare, men det var ju arbetskraftsinvandrare från de närliggande nordiska länderna, och fanns även från vissa länder på kontinenten då. Men det gäller personer som jag då pratar om som icke-vita, alltså personer som då hade bakgrund utanför Europa, så var det ju oerhört få på den tiden. De som fanns var ju vi som adopterade i praktiken. Det var liksom den stora gruppen rent numerärt i en sån liten stad som Motala, eller kommun som Motala. Och så fanns det någon enstaka, liksom, tidigt fanns det någon enstaka syrisk familj, det fanns någon enstaka kinesisk familj, och de drev ju restauranger och sådär och försörjde sig på det sättet. Och det fanns kanske möjligen någon enstaka afrikansk flyktinginvandrare, om ens det. Så det är det minne jag har, att Sverige och Motala, som jag då relaterar till under min barndom och uppväxt, var helt enkelt ett väldigt homogent sammanhang.
Vilka utmaningar ser du framåt när det gäller det här för Sverige?
Ja, nej, men den här demografiska heterogeniteten eller mångfalden, och den är ju exceptionell i Sverige idag jämfört med hur det ser ut i Sverige för 30-40 år sedan. Alltså egentligen mer eller mindre en generation bakåt. Och det är under en sån kort tidsperiod att de allra flesta människor som lever i Sverige idag, de har fortfarande ett minne av den tiden. Så kort bakåt i tiden handlar det om. Heteroniteten, den är liksom på alla nivåer. Det handlar om religion, det handlar om språk, det handlar om det jag är intresserad av, det här med ras och så då. Och det handlar om kulturella värderingar och så vidare. Och det naturligtvis är det så att med en sån hög grad av, eller en hög nivå av mångfald och heteronitet i befolkningssammansättningen, så är det ju en utmaning inför framtiden att exempelvis när det gäller arbetsmarknaden då, alltså vi vet idag att invånare med bakgrund utanför Europa, arbetslösheten inom den gruppen, som är en väldigt stor grupp då, den är skyhög jämfört med hur det ser ut bland majoritetssvenskar, liksom, vilket är viktigt att understryka, bland nordiska och europeiska invandrargrupper, som ju då ligger närmare den majoritetssvenska gruppen. Och sen finns det ju då nu en väldigt stor grupp som är född och uppvuxen i Sverige, som har invandrade föräldrar, och som jag då, jag skulle inte säga andra generationens invandrare, jag säger snarare andra generationer eller andra generationen, för det är vad det handlar om. Och den gruppen kommer inom överskådlig tid att troligen överstiga andelen och antalet invandrare. Och det är ju en grupp som då har, på många sätt har den här gruppen svenska referensramar. Det finns personer inom den gruppen som kanske aldrig någonsin har besökt sina föräldrars ursprungsland. Har de det, har de kanske gjort det en enda gång i livet. Så de befinner sig här och de kommer troligtvis att stanna här permanent. Och de talar ju alla svenska, till skillnad från deras föräldrar, som, där det kan vara lite olika då, så att säga. Så de är flerspråkiga. Och det är ju, för mig handlar mycket om Sveriges framtid i stort, om hur det går för just den här gruppen. För det är en sak, och det kan vi konstatera då, att när det gäller de utomeuropeiska invandrarna så gick det inte jättebra överlag för den gruppen. Men deras barn som är här nu, som liksom befinner sig här i riket och som till stora delar då är kraftigt koncentrerade till miljonprogramsområdena, även om inte alla bor där. Eftersom den gruppen är så stor idag bland barn, ungdomar och unga vuxna, alltså låt oss säga 40 år och neråt, så är det i stort sett den gruppen som kommer att avgöra hur det går för Sverige i stort. För om det går dåligt för den här mycket stora gruppen, alltså andra generationen, då kommer det gå dåligt för Sverige i stort. Om det går skapligt bra, eller till och med väldigt bra för den här gruppen, då kommer det gå bra för Sverige också. Inte minst så handlar det om att det är den här gruppen som är den framtida, eller till stora delar är den redan det, förvärvsarbetande delen av totalbefolkningen, medan den majoritetssvenska befolkningen och de nordiska europeiska invandrarna är en åldrande befolkning. Så det är verkligen liksom andra generationen som jag och andra med mig då, som håller på med de här frågorna, har i blickfånget hur det kommer gå för den gruppen.
Och känner du dig hoppfull eller milt oroad eller mycket oroad över hur det kan bli där?
Det är så svårt att säga. Det här är ju samtidigt en grupp som i sig är heterogen. Och nu om vi fortsätter att bara prata om andra generationen nu då. Och ha fokus på de som har utomeuropeisk bakgrund, som är den riktigt stora gruppen. Inom den gruppen så finns det stora skillnader i sig då. Det finns stora skillnader mellan pojkarna och flickorna. Betydligt större skillnader än mellan majoritetssvenska pojkar och flickor. Men det finns också orosmoln, alltså det här med skjutningarna och så vidare, allt det här som debatteras och diskuteras med rätta hela tiden. Det vet vi att det är den här gruppen som dominerar som aktörer. Så är det inte invandrare, utan det är i väldigt hög grad andra generationer. Och vi vet också att det är den här gruppen som till stora delar misslyckas i skolan och redan till och med då i grundskolan och inte senare, även om många också tyvärr misslyckas även senare. Men det finns också positiva sidor av, alltså positiva, ska vi uttrycka det, positiva indikationer. Exempelvis så tyder mycket på, och det säger de som kan det här bättre än mig som håller på med skolforskning och så, då, att den här gruppen, andra generationen, verkar ha en högre studiemotivation än kanske till och med majoritetssvenska barn och ungdomar överlag. Och det verkar också som att det till stora delar handlar om att deras föräldrar hoppas på att de helt enkelt ska etablera sig på ett helt annat sätt än vad de själva lyckades göra, alltså föräldragenerationen. Vilket inte är så konstigt, det känns också som en naturligt sådan sätt att tänka kring sina barn som är födda i landet. Och det är också så att den här gruppen, den uppvisar ju en lägre, betydligt lägre arbetslöshet än föräldrarna gör. Men sen finns också de här problemen då som handlar om att allt för många av dem misslyckas i skolan och att allt för många av dem hamnar i brottslighet och kriminalitet eller utanförskap generellt, för det är också viktigt att understryka att majoriteten av dem som misslyckas i skolan hamnar inte i kriminalitet utan de hamnar i passivitet, vilket ju inte är bra det heller, men det är skillnaden då.
Tobias Hübinette, så långt. Ja, han är inne på att den här andra generationen, andra generationare som han kallar det, framförallt utomeuropeiskt födda, den där gruppen kommer bara att bli större och den kommer att avgöra mycket hur det går för Sverige. Är det någon här som har några tankar om det där?
Ja, alltså det jag tror är viktigt att tänka på när man pratar om andra generationen är hur oerhört heterogen gruppen är. Så Sveriges invandring överlag är ju väldigt heterogen. Den är ju nästan unik i hela världen att vi har människor från så många olika ursprungsländer. Och det är ju ännu, det är tydligare då i första generationens invandrare då folk verkligen kommer från hela världen. Så när vi tittar på och tittar listor så är det väldigt spritt. Men också i andra generationen är det ju väldigt spritt. Och om man då fokuserar på mer så här problematisk integration som väl var lite vad Tobias var inne på. Det blir väldigt mycket fokus på vissa små grupper då. Medans stora grupper, andra generationen, framförallt då de som har en svensk förälder och en utlandsfödd förälder. Tror jag inte. Det blir väldigt missvisande och se på hela den här gruppen i de här problematiska termerna. Samtidigt är ju alltså den här, i den mån det finns en problembeskrivning med bristande integration och brottslighet och så alltså det är också en bild av verkligheten, men man ska inte förlora helheten på att när man tittar på det här på befolkningsnivå i procent av befolkningen så är det ju en väldigt heterogen grupp med många som har ursprung från östeuropeiska länder och från Sydasien, Sydostasien, Östasien och Latinamerika. Så det blir, ibland tycker jag det blir väldigt mycket fokus, som jag tyckte väl var implicit lite här på då, alltså migranter och andra generationen från Mellanöstern och Afrika söder om Sahara.
Blir det en svartmålning nästan, eller att det är lätt att den här gruppen är så diversifierad, om man ska säga, så att det går inte egentligen nästan att säga någonting om den?
Alltså, så det är ju inte en svartmålning, alltså, i den mån de integrationsproblemen som beskrivs, de finns ju i samhället. Och det finns väl en sanning i att de är koncentrerade till vissa grupper. Men när man pratar om migrationens påverkan på samhället, då är det ju viktigt att kolla koll på alla grupper. Liksom. Och de här höga siffrorna man hör om stora andelar med utländsk bakgrund och utlandsfödda och så, då ingår det ju väldigt stora invandrargrupper som ju inte är från Mellanöstern, Afrika, söder om Sahara.
Mm. Det är så också, precis. Karin, funderar du någonting på det som Tobias Hübinette var inne på?
Ja, men för det, utifrån lite om ett SCB-perspektiv så pratar vi om personer med utländsk bakgrund, och då räknar vi de som om vi tittar på de som är födda i Sverige med utländsk bakgrund och som de som har två utrikesfödda föräldrar. Och det är ju ofta där man ser skillnaden jämfört med de som har svensk bakgrund. Det är ju ganska oftast små skillnader mellan de som har en förälder född utomlands och de som har två föräldrar födda i Sverige. Men vi har ju sett, mycket av det som han nämner har vi ju sett i våra analyser också, just det här med att det är en högre andel som inte klarar grundskolan och börjar gymnasiet eller fullföljer gymnasiet, men samtidigt också en högre andel som läser vidare till på högre nivåer. Och de födda i Sverige med utländsk bakgrund är överrepresenterade till exempel på läkarlinjen. Så att liksom, när man tittar på inkomstnivåer vid runt 30 års ålder eller så där, så är det ganska små skillnader mellan olika grupper av de som är födda i Sverige. Då.
Ja, just det. Så många av dem går på läkarlinjen.
Japp.
Vet man någonting om man tittar på andra generationens invandrare födda utanför Europa, hur gifter de sig och lever sen i Sverige? Kan man säga någonting om det? Handlar väl också kanske lite grann om den här integrationen vi pratar om?
Precis. Och vi har ju tittat på det lite grann i alla fall. Och att, de som har utländsk bakgrund bildar ofta familj med någon som är född utomlands eller också har utländsk bakgrund, om man jämför med de som har svensk bakgrund. Då. Och där finns det väl lite skillnader också, att har man bakgrund i Afrika eller Asien så kanske det är en högre andel som bildar familj med någon från samma region eller har ursprung i samma region jämfört med de som har bakgrund i Europa till exempel.
Mm. Vi pratar ju om andra generationens invandrare eller andra generationare som Tobias Hübinette kallar det. Eftersom det är mycket fokus på den gruppen, kan det bli så att man i framtiden, om integrationen fortfarande inte går bra i Sverige och man tycker att det här är ett stort problem, att vi kommer att börja prata om tredje generationens, fjärde generationens? Det där tar liksom aldrig slut.
Ja, jag vet inte, jag vågar inte svara på
det. Ingenting att fundera på kafferasterna?
Vi får ju frågor ibland. Vi har gjort räknat på, vi har fått frågor från finska radion till exempel och räknat på hur många som finns som har någon mor eller farförälder från Finland och sådär. Så att vi har ju räknat på det i vissa fall.
Mm. Okej. Okay. Martin, vill du säga någonting?
Angående den frågan, så det kom ju ganska stora invandrargrupper till Sverige efter andra världskriget. Som ju då idag ofta har då tredje generationen. Jag själv hör delvis dit. Min farmor och farfar kom från Estland och så. Och där kan vi ju verkligen prata om grupper som är helt integrerade i majoritetsbefolkningen. Så vi har ju sett sådana processer historiskt. Och på samma sätt, de invandrargrupper som kom på 70-talet, 80-talet. Där börjar ju till och med andra generationen ha integrerats liksom på ett väldigt påfallande sätt in i en svensk identitet. Så jag tror väl att det är sannolikt att när man börjar prata om tredje generationen, så tror jag verkligen vi kommer se en ganska stor integration. Även om det kanske går att förvänta sig att integrationen kommer gå lite långsammare om det kulturella avståndet är större. Och då kanske de här mer visuella skillnaderna i hur man ser ut, som Tobias var inne på, ökar. Men när det kommer till tredje generationens integration, så i nästan alla länder har vi sett att interaktionen har varit väldigt stor.
Arvid Seng-Norin, några tankar?
Nej, alltså jag tänkte bara kring den här diskussionen om andra generationen. Alltså, migrationen till Sverige, den skiljer sig år från år ganska mycket. Alltså, med avseende vartifrån i världen man kommer ifrån. Nu tänker jag inte på EU-migration eller så, utan från det vi kallar tredjelandsmedborgare, utan från utifrån andra länder än Europa helt enkelt. Och det ser inte ut idag, det är inte samma nationaliteter idag som vi såg under migrantkrisen till exempel. Det är dessutom så att det är arbetskraftsmigration som dominerar just nu, och det är också andra nationaliteter än vi ser på inom asyl till exempel. Och nu, jag skulle absolut inte glömma bort Ukraina i det här sammanhanget. Hur många av de här kommer bli kvar i Sverige? Inte alls osannolikt att det handlar om ganska många, tiotusentals. Vi får ju se, det har väldigt mycket att göra med hur det går med kriget i Ukraina. Det är svårt att förutse. Jag skulle inte alls bli förvånad om liksom nationssammansättningen i den andra generation som kommer om 10-20 år kommer se helt annorlunda ut än den vi har idag.
Intressant. Ja, det är klart, det där förändras över tid på olika sätt. Och kriget i Ukraina kan påverka mycket. Daniel Armer, du har ju funderat mycket, på just den här andra generationens invandrare. En bred grupp, men kanske de som är födda utanför Europa då?
Ja, lite både och. Precis som jag sa i början, det finns väldigt många funderingar där. Det är ju lätt att man kan bli lite generaliserande och slarvig bara när man försöker sammanfatta sina tankar. Men om man som fokuserar lite kring det som jag ser kring segregationen, Martin eller någon kanske då, vet vi liksom hur det har sett ut tidigare när man har haft då relativt större inflöden då av människor som har sökt sig hit? Liksom första generationen då, man har sett att de har, vad ska man säga, etablerat sig på ett ställe då, man kan följa sen över generationerna därefter om den här segregationen har minskat. För det jag egentligen är ute efter, det jag funderar en hel del på, det är hur kan man, vad ska man säga, bryta segregationen och försöka liksom att få in de som har kommit för på något sätt liksom integrera då på bred front.
Ja, allmänt kan man ju säga att första generationens invandrare är ju väldigt koncentrerad som bekant i Sverige, framförallt då från de här invandrargrupperna från Mellanöstern och Afrika. Och andra generationens invandrare, de bor ju naturligt nog hos sina föräldrar upp tills de är 20 år gamla eller så. Så då är de ju också ganska lika geografiskt segregerade. Men i alla fall från andra grupper har det visat sig att när de här senare i livet blir äldre och söker sig till universitet och så minskar ju segregationen väldigt mycket. Och det är en anledning till att vi inte sett så mycket segregation historiskt i Sverige i sådana grupper. Så, men samtidigt har vi ju inte haft de här extremt segregerade områdena som vi har i Sverige idag. Så det blir väl intressant att se då när den här andra generationen som växer upp där, om de kommer flytta därifrån eller om de bor kvar. Men mycket tyder väl på att de i ganska hög grad faktiskt lever betydligt mer utspridda över landet då än första generationen.
Mm. Intressant för en demograf att följa då, se hur det blir helt enkelt.
Ja, verkligen.
Ja. Jag hade en annan fråga också som jag får ställa. Jag vet inte om
Varsågod.
Det är kanske som kan hjälpa till med det, men hur ser, vad ska man säga, andelen av befolkningen idag då som har få utländskt födda föräldrar då, om man skulle då kalla de här andra generationens invandrare, hur stor andel är det idag och hur stor andel ser ni som en prognos, låt säga, framöver då? Du kanske sa den siffran tidigare, men då missade jag den i så fall.
Ja, nej, det tror jag inte jag pratade om. I våra prognoser så, ja, vi räknar inte med, vi har inte andra generationer i våra prognoser, utan vi räknar på det vi har uppgift om med andelen utrikesfödda. Men vi har också, i och med att vi räknar med födda i olika länder, så har vi ju uppgift om andelen som föds, som beräknas ha då en mamma född utomlands. Och där, ja, nu senaste åren så är det ungefär 30% av alla barn som föds som har haft en mamma född utomlands. Och den andelen räknar vi, eller i våra framskrivningar då, att den kommer minska lite grann. Så att på lite längre sikt så kommer det vara strax under 30%.
Mm. Men den här gruppen i stort, om vi ändå pratar om den här jättebreda gruppen andra generationens invandrare, kommer den så att säga att öka som andel av den svenska befolkningen?
Ja, ja men absolut. I och med att det är en så ung grupp, totalt är det ju 6% av befolkningen idag som är födda i Sverige och har utländsk bakgrund. Men bland
unga är det fler.
Bland unga är det fler.
Just det.
Bland barn är det ungefär 20%, så att det kommer ju, andelen kommer ju öka allt eftersom de åldras.
Vi ska byta spår lite grann i djupet. Tidigare i år så skrev ordföranden i justitieutskottet, Richard Jomshof från Sverigedemokraterna, en tweet som fick mycket uppmärksamhet. Och det var som en reaktion på en diskussion om den här kontroversiella termen folkutbyte, som han skrev att, citat, svenskarna är på väg att bli minoritet i sitt eget land och att, citat, det här är inga konspirationsteorier utan fakta. Den här termen folkutbyte betraktas ju som oerhört problematisk eftersom tankemodellen bygger på att det här utbytet orkestreras av en slags dold elit med syfte att byta ut majoritetsbefolkningen. Och jag frågade Tobias Hübinette hur han ser på den här diskussionen som bröt ut.
Ja, om vi börjar med termen i sig då, folkutbyte, så är ju det någon slags... Alltså jag tror att det är det, i alla fall en kanske inte någon, en jättelyckad översättning från franskan. Där en fransk högerextrem tänkare då ganska så tidigt började prata om det här som då du introducerade nu då för fransk del, för den franska befolkningssammansättningens del, då han pratade om den grand remplacement, alltså det stora utbytet helt enkelt, och då blir det folkutbytet på svenska. Så jag tror att det är liksom själva källan till termen i sig då. Det är ju en neologism som det heter bland språkvetare, alltså ett påhittat ord som någon har uppfunnit. Och det betyder kort och gott att andelen med någon slags icke-svensk eller utländsk bakgrund då blir allt fler, medan andelen majoritetssvenskar blir allt färre i befolkningen i stort. Och under många år så var det här en idé då som sågs som ganska extrem. Så det var inte någonting som exempelvis SD sa det för det, eller talade om öppet, utan det är först egentligen sen valet 2022 då som SD faktiskt har kommit att prata om folkutbytet då på den här, alltså högsta nivån inom partiet så att säga. Och nu också som någon slags officiell politik i det närmaste. Så det är väldigt nytt, kort och gott.
Är det en farlig term?
Ja, det beror på, alltså för den som, sådana som jag då, som är intresserad av siffror kring befolkningssammansättningen, alltså då kan man ju prata om att andelen, alltså i statistikens värld, vilket, och den är ju inte detsamma som verkligheten, alltså siffror, varje siffra är visserligen en levande människa, en just nu levande människa, men den just nu levande människan i sig vet man inte riktigt hur den personen identifierar sig. Så måttet på liksom personer med svensk bakgrund eller majoritetssvenskar, som jag säger då, är ju egentligen bara att vara född i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Två inrikesfödda föräldrar. Och det är det enda jag kan uttala mig om. SD och andra som pratar om folkutbytet, de går ju egentligen längre än så. För att det de säger är ju dels att det finns någon eller några som ligger bakom det här. Och som också går att liksom skuldbelägga. Och som också borde stå till svars för det här. Och det finns lite olika bud vilka de är. Eller vem det är. Och dessutom så säger de ju helt öppet att, alltså de säger ju svenskarna med stort S egentligen, höll på att bytas ut kort och åt. Och att det då är någonting som till slut kommer att göra att svenskarna med stort S kommer att försvinna. Alltså bli en minoritet i sitt eget land kort och åt.
Mm. Tobias Hübinette igen. Jag kanske ska fråga dig Martin Kork. Det här att ordförande i justitieutskottet då, han konstaterar att svenskarna är på väg att bli minoritet i vårt eget land. Det blir en definitionsfråga här såklart, men brottas du med det där, eller vad tänkte du när du såg den?
Ja, alltså precis. Frågan går ju bara att besvara i en statistisk term, eller om man vet, om man har ett tydligt mått med vad man menar med en svensk.
Om man skulle säga då att, om vi tänker att Richard Jomshof kanske menar personer födda i Sverige med föräldrar som också är födda här. Och vi börjar där.
Ja, och då om vi håller oss till den definitionen, då har vi nått en punkt egentligen där ungefär, om vi tittar på folk födda på 80-talet, så är det ungefär hälften som har två svenskfödda föräldrar och födda i Sverige. Och de som är födda idag då, vi hörde ju att 30% hade en utlandsfödd mamma. Och vi vet ju att det kommer att fyllas på i den gruppen med stora nivåer av invandring, när de, alltså med arbetskraftsinvandring, folk födda samma år, 30 år in i framtiden. Så då är det ju så att över hälften av Sveriges befolkning i vissa åldersgrupper kommer ju ha då en utländsk bakgrund. Men då är det ju viktigt att tänka på att då klassificerar vi till exempel en person som är född i Sverige och som har en svensk mamma och en norsk pappa då som icke-svensk, vilket kanske är mer så här samhällsvetenskaplig hänseende. Det är sannolikt, alltså det är felaktigt. De skulle ju både se sig själva och betraktas av omgivningen som etniska svenskar.
Man kan väl gissa att det han far efter är någonting annat också. Det handlar lite grann om religion, kultur, synen på staten, en massa saker. Går det där på något sätt demografiskt att laborera med, eller är det omöjligt?
Ja, alltså det finns ju en anledning till att demografer ofta vill använda sig av födelseland då, både i första generationen och andra generationen, eftersom det är något så här konkret och handfast. Men Sverige har ju varit ett land som har en nationalstat där det har funnits en etnicitet som varit svenskar, så det har varit liksom en grupp människor som pratar ett nordgermanskt språk, som har ett neolokalt släktskapsmönster, som har bott i landet ett stort tid, och så har nationalstaten växt fram med den etniska gruppen. Men det kanske är så att Sverige går mot en utveckling som då mer ser ut som då de här nybyggarnationerna i USA, Kanada, Australien och så, där det finns mindre koppling mellan etnicitet och nationalitet, och att Sverige blir ett land då där svenskheten mer kommer tolkas i termer av nationalitet.
Lite som USA kanske, där flaggan på något sätt kan vara en gemensam symbol för en massa olika grupper.
Ja, precis.
Daniel Armer, vad tänker du om den här diskussionen?
Ja, nej, jag vet inte. Jag håller väl med ungefär vad det som har sagt. Det känns lite oklart kanske vad han menar. Eller så här, intentionen kanske någonstans man förstår. Men det är lite svärvigt uttryckt och vad är ett folk etc. Men det är ändå på något sätt intressant att förstå liksom hur demografin kommer att förändras över tid. Och liksom, mina barn ser ut när de är i min ålder och skaffar barn själva. Vilket samhälle lever man i då? Liksom, och är Sverige, om man tar ett litet steg utanför, är vi beredda eller förstår vi att vi behöver göra en förändring liksom, med, ska säga, mer inkluderande på ett sätt då, enligt kanske amerikansk snitt där man har låt säga då, en flagga med, där många kan identifiera sig med, men liksom med många olika stjärnor, man ska säga. Jag vet inte, men många funderingar. Sen tycker jag hans uttalande är ganska problematiskt.
Har du lärt dig någonting idag?
Ja, det tycker jag. Barnafödande tycker jag var lite intressant där i början.
Ja, ja, vad bra. Alltid lär man sig något. Hörrni, djupet lider mot sitt slut. Martin, Karin, Arvid och Daniel. Tack alla fyra för att ni var med.
Tack, tack.
Tack, tack.
Tack själva.
Stort tack.
Och med det så är djupet slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Och vill du som är prenumerant och kvartalkonsument ha möjlighet att liksom Daniel vara med i lyssnarpanelen, hör av dig med några korta rader om dig själv i så fall. Nästa avsnitt är inte helt spikat, men ämnen som jag faktiskt funderat lite på redan, det är krisen på fastighetsmarknaden, vad experterna säger om vätgasen som ska vara en viktig del av den gröna omställningen och det gröna stålet, eller möjligen kanske AI, artificiell intelligens, om man skulle fördjupa det lite grann. Kanske har du själv idéer på vad du vill veta mer om och vara med och ställa frågor kring. Maila mig på magnus.toren@kvartal.se. I rapporten World Development Report 2023 så uppskattar Världsbanken att det just nu finns 184 miljoner migranter i världen. Och av dem klassas 37 miljoner som flyktingar. Och i Grekland har debatten om så kallade pushbacks intensifierats i veckan efter att New York Times publicerat en video som ser ut att visa hur kustbevakningen tvingar ut asylsökande som tagits i land i en båt. En båt som sedan körs ut och lämnas ute på havet. Och den svenska regeringen meddelade nu i maj att en utredning ska tillsättas för att öka frivillig återvandring. Till SVT sa migrationsministern Maria Malmö Stenegard att citat: om man tänker att man har flytt hit på grund av exempelvis krig och det nu är bättre situation i hemlandet, då är det väl rätt naturligt att man i många fall vill vända åter.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.